För runt 100 miljoner år sedan så täcktes stora delar av södra Sverige av grunda tropiska hav, omgärdade av en flikig och bergig kust. I de varma haven simmade krokodiler, hajar och mosasaurer. En havslevande roödla med ett enormt gap och en ormliknande kropp.
Så att i haven var ju de här de största topppredatorerna.
På land gick det dinosaurier bland barrträd och ormbunkar. Det här är Vetenskapsradion om ett svenskt Jurassic Park som nu blivit bok och en hängiven professor i paleontologi. Jag heter Joakim Lindvall.
Och här vill jag visa dig, för här är Skånes krita och djura. Hej, jag heter Vivi Vajda och jag är professor i paleobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet. Och jag är paleontolog.
Mm. Vi ska återkomma till vad paleontologi är för någonting. Mm. Men Vivi, vi måste bara börja med ditt fantastiska tjänsterum. Här på Naturhistoriska riksmuseet, ett ganska stort rum då, fyllt med böcker och fossil och illustrationer. Kan berätta, vad har du här inne för någonting?
Men jag har allt jag behöver för att jag ska kunna forska även när jag bara har lite tid tillgänglig. Jag är ju enhetschef här, så att det gäller att utnyttja den tid det finns mellan de administrativa uppgifterna. Och därför har jag ju liksom alla mikroskop med rätt inställningar direkt, så jag slipper komma till ett rum där någon annan har varit och andra har ställt in på ett annat sätt, så jag förlorar en massa tid. Och jag tycker också det är väldigt motiverande och engagerande att ha böcker och fossil kring mig. Och sen har jag en fantastisk tallrik här med ginkgolöv. Ginkgo är ju en levande fossil som det bara finns en enda art av, just i släktet ginkgo, som lever då i en dalgång i Kina. Och det är faktiskt min svägerska som har gjort den här fina tallriken. Mm. Någon tryckt ginkgolöv ner i keramik, en tallrik. Mm.
Det säger alltså Vivi Vajda när vi står i hennes professorsrum på Naturhistoriska riksmuseet. Men förutom mikroskop så ryms ett stort skrivbord, en sittmöbel, ett litet konferensbord och förstås gamla träskåp med utdragbara lådor fyllda med fossil. Och färggranna illustrationer hur Sverige kan ha sett ut under till exempel perioden Jura för mer än 150 miljoner år sedan.
Alltså vi ser, det här var innan blomväxterna, och vi ser att det fanns vatten, och det vet vi för vi hittar musslor också, fossila. Vi hittar hajar. Vi hittar, och det du ser här är då en grund, marin miljö, en liten vik kanske, där växter ansamlas på botten, och det är de vi hittar idag. Det är stora kottepalmsliknande växter, men det här är en utdöd grupp, den kallas Nilsonia. Däremot har vi något du känner igen här, och det är lummer och fräken hade vi också.
Ja, fast de ser mycket större ut än de vi har nu.
Så att de kunde ju lätt bli över 2-3 meter, ungefär som bambu idag, men det ska inte förväxlas. Bambu är ju blomväxter, så det ska vi inte tala om. Men typ så, det var just på dessa som hajäggen fäste. Vi hittar dem tillsammans. Så att här har vi byggt upp ett ekosystem.
Så genom att plocka fram då de här fossilen från den här tiden, så lägger ni ihop det som ett pussel då, och så målar ni upp den här bilden, ett ekosystem då, hur det kan ha sett ut.
Ja, exakt. Och helt enkelt levande gör djura, så att alla kan se att så här såg det ut. Och sen tar vi nästa tidperiod, och då är det andra djur och andra växter.
Det är alltså en illustration av hur en havsvik under perioden Jura i Sverige kan ha sett ut. En illustration som också pryder framsidan på boken Sveriges geologi, som kom ut hösten 2025, där Vivi Vajda har varit huvudredaktör.
Och då har vi jobbat med både växter och djur, och väldigt detaljerat. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle ta så mycket tid och energi. För jag trodde det bara var med så här, men gör ett jurassiskt ekosystem. Det är lite, du vet, barrträd och någon dinosaurie. Men det är ju inte alls så det fungerar, utan vi var ju tvungna att ta varenda fossil och bygga upp, eller inte enda fossil, men enda, varenda växtgrupp till exempel som vi har fossilt, och bygga upp detta till en växt och sen sätta ihop det till en skog. Ja.
Men innan vi pratar om En resa i tid och rum, som är bokens undertitel, så ber jag Vivi berätta om vad paleontologi egentligen är.
Alltså paleontologi är ju läran om fossil, så att egentligen är det ju biologi fast långt bak i tiden. Så att genom att titta i bergarterna och läsa, läsa lagerföljderna, så kan vi både tala om, berätta om evolution, om olika djurs och växters evolution, hur de har utvecklats över tiden. Vi kan berätta om massutdöenden, vad som har hänt, stora händelser i jorden där vi arbetar som detektiver, kan man säga. Man pusslar ihop olika fossilgrupper tillsammans med geokemi, så vi har också geokemiska analyser av stenen, av sedimenten. Och sen har vi ju här vid museet har vi ju de här fantastiska tillgången, det som faktiskt är ju en infrastruktur. Vi har ju tillgång till miljontals fossil. Och när vi registrerar och identifierar dem, eller vi identifierar först och registrerar databaslägen, så kan man sen göra statistik på hela associationer. Du borde nästan följa med mig ut och se magasinet hur fint vi har det här med alla fossil.
Jag följer gärna med dit, men vi kan så här. Alltså, det kan ju låta lite tott och tråkigt. Ja. Alltså, fossil, gamla stenar, statistik, databaser. Men jag vet att det är det inte för dig, Vivi, utan du ser liksom livet bakom hela det här som du har beskrivit.
Mm. Ja, men det är lite som man säga att man kan vara färgblind, om det fortfarande heter så. Man kan också vara rockblind. Man säger. Liksom, man ser en sten och en sten och en sten. Sten är en sten. Men när jag ser kalksten, då ser jag ett varmt hav. Jag ser direkt i mitt huvud helt automatiskt hur det såg ut då. Det var ett varmt hav med mycket liv. Jag förutsätter att det är en massa mikrofossil, foraminiferer. Och när jag ser en lersten från Jura, så tänker jag, ja, men här var flodplan. Här gick säkert, här vandrade säkert stora jordar av dinosaurier. Och det är de och de växterna, för man hittar ju en del fossil. Så att när jag ser sedimenten, så ser jag också hur det såg ut. Och sen, för att inte tala om när man tittar i mikroskopet. Min specialitet är ju palynologi, och det är ju läran om pollen och sporer. Och egentligen är det ju fossila pollen och sporer. Och det som är häftigt med just det är att i en kubikcentimeter, det vill säga i sediment stort som en sockerbit, så finns det tiotusentals pollen och sporer. Som jag får fram genom att sätta dem i en syra som tar bort allt utom det organiska materialet. Och då får jag väldigt fina pollen och sporer från dinosauriernas tid, det vill säga trias, jura, krita. Där man statistiskt kan då räkna varje, i varje prov, kanske 300 stycken, och se hur vegetationen har förändrats. Och där går jag verkligen, där tappar jag tid och rum, där går jag in och i den här mikrovärlden, och det är jättehäftigt. Och när jag ser pollen, så ser jag träd, jag ser skogar i mitt huvud, för jag vet vilka växter som producerar vilka pollen och spår. Så att för mig är det liksom att jag ser ekosystem.
Kan vi kolla på någonting,
ja,
som du jobbar med? Du har, är det tre olika slags...
Här har jag till exempel små ginkgolöv från Trias i Skåne. Och som du kanske vet, så ginkgo idag finns det bara en enda art av i Kina. Men under Jura så fanns ju ginkgo, det fanns väldigt många arter i Sverige. Så att mycket av det som har funnits finns idag som liksom relikter, kallar man det, lite här och var. Men de har varit spridda i hela världen tidigare under Jura till exempel. Mm-hmm. Och här har då detta samlats in väldigt länge sedan, under början av 1900-talet. 1918 står det här. Så vi har ju väldigt fina, så jag slipper ju...
Men Trias, ja, hur länge sedan, vad pratar vi om då?
Trias, det är över 201 miljoner år sedan. Så att det är ungefär på 200... 205 miljoner år sedan.
Ja. De här. Och då har man hittat alltså de här ganska små ginkgolöven då som har vuxit i Sverige, fast ja. Sverige låg på en annan plats då.
Så även om jag säger Skåne så är det ju så att den här växtligheten, de här djuren som dinosaurierna så, de fanns ju i hela Sverige. Men det har bara bevarats i Skåne, för här har vi, hade vi då sådana här riftsystem som vi har i Östafrika idag, där det var stora sprickor i berggrunden. Mm. Där sediment från de här tidsperioderna har kunnat bevaras och inte förstörts av inlandsisarna. Här i Stockholmsområdet har vi mest granit, så att allt som var ovanpå har ju skrapats bort. Men det betyder ju inte att det inte fanns en gång i tiden. Det fanns, men beviset är borta.
Mm, mm. Okej, och nu la du det här, det är som ett glas då, sån här mikroskopglas som du la i mikroskopet.
Och
berätta vad det är man ser för någonting.
Du ser små ginkgolöv som är extremt välbevarade. De är bruna som höstlöv fast de är över 200 miljoner år gamla. Och tillsammans med i sedimentet kan vi då också finna pollen från dessa som ser ut som små, de är ungefär en femtedels millimeter. Det får 20 pollen plats på en millimeter, det är väl lättast att säga så. Mm. Och de är så här båtformade, och då vet man att det har varit ginkgoväxter. Och vi har ju hittat växtfossil med cellkärnan bevarad till exempel. Just för att det har funnits i en från Djupadal i Skåne, där det har funnits lahar, och det är ju helt enkelt slamströmmar från vulkaner. Och just vulkaner bevarar ju växter och djur väldigt bra.
Skulle man till och med kunna väcka liv i dem där då om man har cellkärnan kvar?
Alltså, i detta fallet så är cellkärnan mer eller mindre förstenad. Man ska ju aldrig säga aldrig. Så att ibland undrar jag om de här pollenkornen som har bäddats in, men där har vi ju bara halva kromosomuppsättningen. Pollen är ju, man kan säga, motsvarigheten till spermier, så att det är en hangametofyt där. Men frön kanske.
Mm. Mm. Men finns det också fossila frön?
Ja, vi hittar jättemycket ginkgofrön. De är fantastiska, och vi har 3D-skannat. Vi har en väldigt duktig kollega här som gör 3D-röntgenskanning, så vi kan se när det finns embryo i, som vi nu arbetar med och hoppas kunna få några intressanta organiska molekyler från.
Mm.
Och om du tittar här...
Nu la du i ett annat teckglas här.
Nu har jag faktiskt lagt i riktiga mikrofossil här. Så här har jag ju tagit det här sedimentet, det vill säga lersten från Fyledalen i Skåne, som är mellandjura. Det måste ha funnits jättemycket dinosaurier, men vi har inte hittat den enda, vi hittar bara växter. Det är ju så att växter och djurfossil går inte så bra ihop, för att växterna, de bildar en sur miljö och det löser upp kalken. Så där man ska leta om man vill hitta djurfossil, det är mer i sandstenar där det inte finns växtfossil, och där det kanske har varit störtfloder så att många djur har dött på en gång när man kanske vandrat i en uttorkad flodfåra. Och det är så vi har ju hittat till exempel i Sveriges tidigaste djura. Här ser du ett ginkgofossil, och annars ser du väldigt mycket ved. Så den bärnstensfärgade...
Oj, det är som en mosaik av olika grejer här då i mikroskopet. Jag berättar, vad är det?
Tid och rum här när man
ja,
tittar.
Ja, så vackert det är också. Berätta, vad är det?
Så att du ser ved från olika barrträd. Du ser direkt på veden att det är barrträd, och då får jag ju direkt upp ett stort barrträd i mitt huvud. Och här ser vi ju då pollen från de här träden. Du ser pollen. Du ser,
vilka är det? Hur ser pollen ut?
Du ser den i mitten som är bärnstensfärgad och ser ut lite som en båt. Och sen ovanför ser det ut något, den kallas för cerebropollenitis, för den ser ut som en hjärn, den har mönster som en hjärna, ser du det? Det är ett jättestort barrträd.
Jaha.
Okay. Som fanns under djura. Så att jag kan, så vi vet vilka de flesta, vilka växter de flesta pollen och spår tillhör.
Men just att du använder då pollen och sporer istället för liksom växtdelar eller större saker. Varför är det just pollen som du är intresserad av?
För att pollen är ju så bra att använda statistiskt. Som jag sa, alltså på en kubikcentimeter så får du ut 10 000 pollen. Så att det är ett snabbt arbete på det viset att du kanske bara behöver vara i fält 2 dagar och samla eller 2-3 dagar, och då har du ju samlat in så mycket pollen så du har att göra länge. För växtfossil, det är ett mer, kräver ett mer omfattande utgrävningsarbete. Då måste vi gräva ut flera kvadratmeter. Så då har vi kanske 200 fossil per lager. Och här får jag ju 1000.
Ja, genom att hamra loss bitar från sedimentära bergarter där lager ligger på lager så kan man alltså hitta små pollenkorn från urtida växter. Något som man sedan kan bygga ihop till ett urtida ekosystem.
Vi har ju inget material från land bevarat, för att det är ju så att det som bildas på land, det sköljs ju ner. Så att oftast är det ju marina områden vi hittar. Alltså stenar som har bildats i marin miljö, det vill säga, eller i sjöar. Mm. Och då kan jag då se, men däremot så sköljs det ju ut växter från land hela tiden, precis som idag. Och det är det vi utnyttjar i paleontologin, att vi kan då både beskriva djur och växter. Och det är därför det är så roligt att arbeta ihop med andra som då kan djuren, och man får ihop ekosystemen. Och du kan ju tänka dig att när de första landväxterna kom, när det faktiskt blev en massa organiskt material på land som sköljdes ner i haven, det har säkert påverkat utvecklingen något enormt också för djuren i haven och bidragit med mycket näring. Och här till exempel har vi bärnsten. I den här bärnstenen hittar vi pollen till exempel. Så även om allt annat är borta så har vi bärnstenen som vi hittar vid våra stränder. Och här börjar du känna igen ett ekosystem med till exempel platanus som växer här, och olika cypresser. Så här börjar det redan likna vårt ekosystem.
Och hur länge sedan tänker man sig att detta är?
Och detta är alltså efter att så det här är runt 50 miljoner år sedan. Och då var det i princip redan som idag mycket.
Men hur var det då med de där fossila cellkärnorna? Skulle man kunna väcka liv i en växt från djura till exempel? Ja, kanske, säger Vivi Vaida när vi sitter och tittar på mikroskopbilder av urtida växtmaterial.
Om vi går riktigt nära, så att den här biten är ungefär 10 cm, men här kan vi se enskilda celler och cellkärna. Och vi kan också se celldelning, alltså det här är kromosomerna man kan se, så att det är ju helt galet egentligen. Och det är ju där jag känner att här måste vi ju kunna hitta något där vi kan, jag säger inte att vi ska hitta helt DNA, men spår av DNA. För att nu har man ju fantastiska metoder där man faktiskt kan, ja, men man kan verkligen bygga ihop av söndriga delar.
Är det det du drömmer om?
Ja, det är det jag drömmer om. Lite. Ja, men tänk att få en av de här växterna. Jag kräver inte en dinosaurie, men tänk att få en av de här kottepalmerna levande. Så där, det har ju varit helt galet.
Och tror du att det kommer bli verklighet innan du går i pension?
Nej, inte innan jag går i pension, men kanske under min livstid. Ja, men det har varit jättekul. Nej, men det är klart man jobbar på efter pensionen också. Här, vår senaste merit, han skrev sin sista artikel när han var 92. Så att...
Ja, då hinner du. Tusen tack Vivi Vaida, professor vid Naturhistoriska riksmuseet i paleontologi. Väldigt, väldigt spännande.
Tack själv.
Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.